Bra, då tycker jag vi kör igång. Hej och välkomna till Placera-podden. Idag blir det ännu ett specialavsnitt, så heter det. Vi ska fokusera på någonting som heter transformativa tekniker. Det var nästan svårt att säga. Med mig för att prata om det här så har vi, kan man säga, den dynamiska tech-duon Carl Armfelt och Erik Sprinchorn. Välkomna båda två.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Det här är jag väldigt nyfiken
på. Vem är Batman och vem är Robin?
No comment. Jag vet, du kan ju själva.
No comment.
Precis. Vi ska som sagt prata om det här ni kallar för transformativa tekniker. Men jag tänkte att vi även ska försöka hinna med prata lite grann om året som har varit och hur det har gått för er och tankar kanske lite inför nästa år. Jag tänkte att vi drar igång det med en gång, för det är snart ett år sedan ni drog igång Core Ny Teknik. Vad var det? Början av februari?
4 februari.
4 februari. Har ju gått otroligt bra om man tittar på hur många andelsägarna har fått in. Hur många är det på Avanza? 35 000 någonting. Kan det stämma?
Det är väl lite drygt 38, tror jag.
38, det växer. Ja, är fantastiskt kul, verkligen. Hur har året varit, tycker ni? Rent att starta det här. Måste vara jätteomvälvande.
Vi har haft väldigt kul. Det har varit mycket att göra.
Jag förstår det.
Det har varit kul att vi har fått många kunder och ändå kommit in kapital. Vi hittar bra bolag. Avkastningen har ju också faktiskt, vi har ändå haft en bra start. Mm. Så att nästa år så handlar det om att egentligen bygga kvalitet. Att TIN ska vara någonting som finns kvar om 5-10 år.
Hur många innehav var det?
50-tal ungefär.
Okej, okay. Och det är ungefär där ni känner att ni ska vara framöver också?
Ja, vi har väl guidat för 40-60 och nu okay. Ligger vi mitt i. Och det är en bra koncentration utan att vara super, att portföljen är supertoppig. Liksom.
Ni känner att det är tillräckligt få, eller vad säger man, för att ni ska ha bra koll och vara aktiva och verkligen kunna följa de här bolagen i noga.
Absolut. Ja. Nej, men jag måste också tillägga, det känns på tema, det känns verkligen som att man frodas när man får sköta sig själv och göra sin egen grej och driva firman på det sättet som vi kan bäst liksom, och det gör, tror jag, att vi kommer orka springa fort,
ja,
många år framöver och göra ett maximalt bra jobb för andelsägarna. Liksom.
Det låter väldigt bra. Kalle, du sa att det har varit ett bra år. Vad är största, bästa bidraget i portföljen?
Jag tror faktiskt bästa bidragsgivare har varit Evolution Gaming.
Ja, fantastiskt.
Precis som utveckling. Tidigare år så har vi haft ändå ganska många bidragsgivare.
Ja.
Så det har varit förvånansvärt brett. Så när man börjar grotta lite i distributionsdatan så är det ändå rätt många bolag som har bidragit till avkastningen. Ja. Och det är alltid väldigt stokastiskt och någonstans så när vi lägger till lite fler innehav i portföljen. Vi började med lite drygt 25 och det är alltid när man startar upp något, det är kanske inte 25 som ska vara där man vill drifta going forward. Men när vi har gått kanske från 40 till 50 innehav vid slutet av dagen, ingen vill ju ha volatilitet.
Nej.
Om vi lägger till ett bolag så måste det vara ett intressant bolag. Men i och med att det här ändå är en innovationsfond så lägger vi inte till någonting. Det är inte ett skogsbolag eller ett industribolag eller något som vi inte måste äga.
Nej.
Så det kanske är som så att det är bättre att ha 50 innehav. Mm. För då får vi lite lägre volatilitet i portföljen. Det är ingen kund som gillar volatilitet. Och därför det blir lite låt alla blommor blomma.
Och det finns ju ett lite tänka med i vissa sektorer. Jag vet att vi senare i programmet ska prata om immunoterapi till exempel. Där finns hur många bolag som helst och kanske är väldigt riskfyllt att nej, men just den av alla de här hundratals bolagen, då kanske det känns bättre att ha en liten portfölj med.
Absolut, och lite grann balansera det här, kalla det riskminimering då, eller minskad volatilitet mot den principen att allt vi köper in oss i ska ändå betyda någonting just för andelsägarna, så att det får inte bli för smått, så att det finns något slags. Jag vet inte om vi är vid optimum, men det finns en bra balanspunkt mellan riskspridning och impact liksom, för fonden.
Och som alltid när man har en portfölj så är det ibland vissa saker inte går som planerat. Jag tänker framförallt på Mentis häromdagen. Var ju lite trist, men det är oundvikligt att ha bolag i en portfölj som inte går åt fel håll ibland.
Absolut, vi brukar prata om att gör man 55% rätt och 45% fel då motsvarande så blir det väldigt bra över tiden. Ja. Och lite grann, man tittar på daglig avkastning och sådär, om fonden går bra 53% av dagarna, då blir det fantastiskt över tiden. Så att jag ska inte säga att vi har resignerat inför att vi kommer att göra misstag. Det är snarare att vi har accepterat att vi kommer att göra misstag.
En bra kommentar.
Och vi skiljer då på kortsiktiga misstag och permanenta misstag. Och är det permanenta misstag, då gäller det att vara så osentimental som möjligt.
Men om man tar just en sån som Mentis, är det någonting som har ändrats nu kom den svag rapport med lite vinstvarning, men är det någonting som ändras i case till exempel?
Det är klart att man, om du har ett tillväxtbolag som inte växer, då ska du dra åt det i öronen.
Ja.
Samtidigt är ett bolag som har en stark balansräkning, som har en bra affärsmodell, där deras kunder vill ha fler produkter. Och det är ju ganska många gånger i historien som vi har haft bolag som kommer till börsen. Och 101, man ska inte misslyckas med första eller andra kvartalsrapporten.
Det är en klassiker.
Det är en klassiker. Ja. Men och i det här fallet då så finns det nog flera anledningar till varför det har gått lite segare.
Mm.
Men såklart, man ska dra åt sig öronen, man ska kanske gräva lite djupare och ändå följa bolaget och fundera på, är det rimligt att de här kan växa 20-30% som de har guidat för långsiktigt.
Ja.
Men det fallet är väl kanske inte den incident i år vi grämmer oss mest för.
Mm.
Utan det är ändå ett bolag där finns kontinuitet, där du har samma anställda, kontinuitet affärsmodell.
Ja.
Det finns ju andra misstag alltid som man grämmer sig mer för, och det kanske är när affärsmodellen inte funkar eller...
Jo, avslutningsvis när vi då pratar om fonden, vad är tanken inför 2020?
Fullt fokus på det vi gör när vi rullar in i 2020. Sen får vi se vad vi kan komma på för nya roliga grejer.
Ja. Som sagt, vi skulle prata lite grann om ett transformativ teknik idag. Jag tänkte att vi skulle börja med ett par aktualiteter. Någonting som har hänt i närtid. Och då vet jag att var ni båda på Nasdaqs konferens i London?
Nej, det var
bara... Det var bara du, för jag såg att du var ute och twittrade om det. Och
ja.
Jag såg att du hade tagit upp Tesla. Det här är ju en sån här aktie som är... väcker känslor. Lite binärt så där.
Jo, men det är lite kul. Om man vill ha engagemang på Twitter så är det ett enkelt trick att nämna Tesla.
Precis. Och
får man med Syding i såsen där också så blir det...
Ja, då blir det alltid bra. För han är ju inte kanske den största supporten av Tesla, om jag förstått rätt.
Nej.
Nej. Men berätta lite grann om dina intryck. För jag fick ändå känslan av att Tesla hade... liksom triggat någonting när du var där och lyssnade på det.
Ja, men det är ett kul bolag, och låt säga att om vi har noll åsikter om aktien här nu, och det är ändå lite off-strat för oss, det är lite för stort och sådär, och kanske lite binärt egentligen. Så är det ändå så att de är en drivkraft i branschen, och tydligt teknikmässigt långt före resten av branschen på många sätt. Det är fortfarande ingen annan elbil som har slagit räckvidden för Model S från 2012. Mm. Men det är ju en märkeshändelse i sig. Och Model 3 här nu som är den första faktiskt elbilen som är prisat ungefär som en ekvivalent bensinbil. Det är också en märkeshändelse. De flesta i historien har ju prisats ungefär $20,000 över motsvarande bensinbil, och då klarar man sig inte utan subventioner. Så att om branschen kan komma, elbilsbranschen kan komma ner till i vettiga prispunkter,
ja,
och ha en bra produkt, en bra kvalitet, bra räckvidd och så vidare, då blir ju elbilar någonting på riktigt, och det är ju någonting som skulle vara väldigt positivt.
Det känns ju som det inte är sådär vansinnigt långt fram att det blir... Alltså vi ser ju redan nu hur det ökar, men du pratar om räckvidd och så vidare. Men det känns ju som att det inte är så himla långt ifrån att det här blir det man har.
Ja, om man tittar specifikt på Tesla och varför räckvidden är mycket bättre än konkurrenter, då är vi ju nere på drivlinan.
Mm.
Och då är vi nere på varför Tesla är i Silicon Valley. Eller
just det.
Nära Silicon Valley i alla fall. Och det är ju hela branschen, många bolagen, inte minst på halvledarsidan, pratar ju just om elektrifiering, autonomi, och också 5G och Internet of Things som de absolut viktigaste drivkrafterna. Och inte bara halvledare, mjukvara. Alltså egentligen,
just det.
Det var ett genomsyrande tema på konferensen att det är just de faktorerna som kommer att driva tillväxten närmaste par åren kanske.
Kan man säga någonting om närliggande bolag eller sektorer? Jag tänker ju framförallt på Veoneer som har varit så här superstort när det knoppades av och sen gick det så där för aktien.
Det var väl känns... lite, om man jämför med dataspel då. Det var ju snack om VR för ett par år sedan.
Just det.
Och sen hände inget. Så vad det gäller då aktiv säkerhet så har det varit så otroligt mycket snack sista åren om att det skulle ske så otroligt fort. Och där har ju Tesla varit väldigt snabba på att faktiskt adoptera transformativ teknik.
Mm.
Men det tar mycket längre tid för de klassiska biltillverkarna. Så om man tittar på ett Veoneer eller ett SmartEye, det är, båda är ju framtidsbolag som ändå har en ganska fin pipeline med design wins eller potentiella nya modeller. Men det har ju faktiskt tagit 2-3 år längre än vad folk trodde för självkörande bilar eller teknikutveckling.
Men är inte det här nyckelordet du nämner, just att man har en bra pipeline? Det är klart, det tar alltid tid. Liksom. Men att ha den här bra pipelinen och du har rätt fokus på forskning, så kommer det på något sätt förr eller senare kommer poletten trilla ner.
Ja, det är tillbaka till det här urgamla. Vi överskattar utvecklingen på kort sikt och underskattar den på lång sikt. Och det är ju en faktum inom innovation, och det överlappar inte perfekt med aktiemarknaden och hur den fungerar alltid.
Vad var annars då? Vad var höjdpunkten på konferensen? Vad var liksom stjärnan här?
Den klarast lysande stjärnan, nej men det får också Erik du dra.
Ja, men det var ju de här Ansys.
Ja. Berätta, vad är det för bolag?
De är ledande inom engineering simulation software.
Mm.
Och de kommer ifrån, alltså bakgrunden är ju en fysikmotor egentligen, och ursprunget är vätskedynamik, alltså fluid. Ja, det är ju och i sig ett väldigt komplicerat fysiskt fenomen, hur vätskor rör sig. Inte minst inom ventiler och rör och annat. Så att det, där är deras ursprung. De har länge haft en väldigt bra position inom design som är beroende av olika fysiska
just det.
Element. Och det passar väldigt bra i en simulerad värld då. Så att du kan utveckla dina produkter så att de passar för den fysiska verkligheten. Och det, istället för att hålla på och testa 38 olika böjar på ett rör, så testar du i en dator.
Mm.
Och så rör sig vätskan på ett optimalt sätt i rör nummer 27. Ja, men då räcker det att du producerar det röret.
Okay. Men jag tittade igenom deras presentationsmaterial. Det känns som att de har fingret med i spelet ganska många områden. Att det här är applicerbart på... inom väldigt många ställen. Stämmer det?
Tänker man lite bredare, så dels är Autodesk ett ganska närliggande bolag.
Just det.
De konkurrerar inom vissa områden. Men även Nemetschek, det tyska fina bolaget, är också en konkurrent. Så att Ansys är ju faktiskt innehav i portföljen.
Ja.
Och de har haft en ganska hög organisk tillväxt historiskt. Jag tror till och med man gör en liten screening av bolag i USA som har över $1 miljard i omsättning, minst 40% i marginal och växer över 10% organiskt. Så finns det egentligen bara tre bolag. Det är Adobe, Microsoft och Ansys.
Så ett fint sällskap, eller hur?
Ja, hyggligt.
Väldigt fint sällskap. Och Ansys och Nemetschek är ju två innehav. Och när man verkligen börjar gräva i det och fundera på den här fundamentan, vad är det som driver de här affärsmodellerna, så är de ju ändå ganska lika. Och det handlar ju om att man gör simuleringsmjukvara. Och det handlar om product life cycle management. Att man ska kunna följa en produkt under hela sin livscykel. För Nemetschek så handlar det om byggnader. Och för Ansys handlar det kanske mer om olika tillverkande produkter. Men det är ju ändå så att det här blir mer och mer komplext. Det är inte alltid så lätt att köpa en sån här tjänst från ett litet bolag. Och om man tar det till Ansys, de har ändå gått över nu i princip då helt till molnbaserat.
Mm.
Alla användare måste prenumerera på tjänsten för att den ska funka. Och det handlar om egentligen att tracka data i olika delar av en produkts utveckling. Och då, när du väl har börjat med den här molntjänsten, det är väldigt svårt sen att kanske hoppa över till en fristående, lite mindre leverantör som gör den här vätskeberäkningen eller kanske en konstruktionsberäkning eller värme eller optik. Så att det är ju en väldigt, väldigt tacksam affärsmodell. Precis som Autodesk och Nemetschek kommer också vara duktiga på att köpa bolag.
Okay.
Och det är också en affärsmodell när det faktiskt får ett så stort värde. Du kan hitta ett litet produktbolag som nischat på en applikation, men inom Ansys-familjen så blir det faktiskt mer värdefullt över tid.
Men du sa att tillväxten är fantastisk, men ändå känns det som att det här är ett område som kanske tillväxten inte ska avta, utan det är snarare att det här är någonting som kommer bli liksom kutym och användas av den här tekniken.
Absolut.
Så att man kan förvänta sig att det kommer vara fortsatt hög tillväxt i den här sektorn och enskilda bolag.
Men Ansys används ju då av bolag inom om inte bara vätske, det är inte bara grundfos som använder, hela vägen från halvledare till aerospace liksom. Och grejen är att om de har varit mest aktiva inom design, om vi tittar på hela processen som en produkt går igenom, du får idén, du designar den, du producerar den och du driftar den, då ser faktiskt Ansys möjligheter att ge sig in i alla de segmenten.
Okay.
De har, förutom några av världens största bolag som kunder, så har de också 750 startups i sitt nätverk. Mm. Du är på idébasis, de sparar ju kostnader, det är time to market för de här bolagen. Startupbolagen som är viktigt, och då kan man använda den här simuleringsmjukvaran för att hitta rätt från början och igen då slippa iterera, slippa testa massa grejer. Och det är ju också hela simuleringsvärlden är ju någonting som kan bidra till att vi faktiskt använder färre atomer och får ut samma tillväxt.
Precis, och det lär ju bli en nyckel framöver.
Vilket är säkert ett tema vi kommer att återvända till.
Absolut, och förlåt.
Ja. Om man då återvänder till Nemetschek och jämför dem.
Mm.
Så Nemetschek är ju, de gör ju mjukvara för arkitekter, ingenjörer och konstruktion. Men de är ju lite likt Ansys då genomgått att för ett par år sedan, 2013, så var design 80% av omsättningen. Men nu är det 60% och construction då har växt till 30-40% av omsättningen i Nemetschek.
Mm.
Men om man tänker sig då, många pratar om det här med självkörande bilar och olika grader. Så inom CAD, eller BIM och CAD så finns det också en skala från 0 till 3. 0, då har du börjat göra en CAD-ritning. Har du nivå 1, då jobbar du med 2D och 3D-modeller. Har du nått nivå 3 eller 2, så använder alla ingenjörer inom projektet 3D-modeller. Mm. Men de pratar inte med varandra. Så du har en modell kanske för design, du har en modell för konstruktion och sen har en tredje modell då för drift av den här byggnaden.
Mm.
Och den heliga graalen då för Nemetschek, det är ju när fler firmer går över till level 3. Och då handlar det om att de olika modellerna i de olika faserna faktiskt kan prata med varandra. Och då kan man tänka sig life cycle management av en byggnad.
Mm. Och då får du med tid och kostnad för hela processen, vilket gör då till vad Nemetschek pratar om 5D BIM egentligen.
Och det, både Ansys och Nemetschek. Så Nemetschek, så i dagsläget så är det att ta hand om byggnader, det är 3% av omsättningen.
Mm.
Även för Autodesk nu så märker man att manage assets, det ökar som total del av omsättningen. Både organiskt, men de har även varit duktiga på att köpa bolag där. Så att det är ju, BIM är ju en otroligt transformativ teknik. Och byggbranschen ligger till och med efter många av Ansys kunder i att digitalisera.
Mm.
Och det här blir ju stora databolag som är svåra att konkurrera med. Och det, både för Ansys och Nemetschek, den evolutionen skapar ju otroligt höga inträdesbarriärer. Det går inte att komma ifrån. Så att de har hög tillväxt, hög marginal och ändå inträdesbarriärer som är på väg åt rätt håll.
Och barriärer som misstänker höjs ytterligare lite grann om man gör de här kompletterande förvärven hela tiden för att stärka sin bas.
Absolut, ja. Och man bara ska klä det där lite siffror då, vad specifikt för Ansys, vad de hoppas kunna åstadkomma. Så de omsätter idag lite drygt 1,4 miljarder dollar och de ser sin tillgängliga marknad på ungefär 6,6, så det är lite drygt 20% av den.
Mm.
Är man inte lite stor då, hur ska man kunna växa det? Jo, basbusinessen växer, tror de, ungefär 8% per år.
Ja.
Vilket ju indikerar en ökad penetration i den underliggande ekonomin. Sen har de några högtillväxtsegment. Då är vi tillbaka i automation, elektrifiering, IoT, 5G och så vidare. Det växer kanske bortåt 20%. Och sen, det jag pratar om att de går in i idéstadiet, går in i produktion, additiv, alltså 3D-printingsverksamhet, stödjer den. Och även drift då, där man kan med hjälp av simulation kan skapa en digital tvilling till den produkt som är ute på fältet.
Okay.
Och egentligen snabbköra processen så att du kan göra förebyggande maintenance på produkten.
Mm.
Ta en flygmotor, det är ju klassiskt. Rolls-Royce har varit ledande på det i många år, skapat enorma datamängder. Men simulering kan ju bara stärka den affärsmodellen ytterligare. Just det. Och de här adjacencies som de pratar om då kan egentligen i stort sett tiodubblas.
Innebär det att ta Rolls-Royce är ett bra exempel, att de måste använda sig av den här tekniken i princip, eller?
Ja, i Rolls-Royce fall så har de ju använt den här datainsamlingen under ganska lång tid.
Ja.
Men det är klart att det blir ett klockrent affärscase för dem att köpa den här simuleringsmjukvaran och snabba upp de här processerna. Så totalt sett så kan man ju lätt visualisera över 20% tillväxt för ett sånt här bolag.
Och så kanske det är så att ett Rolls-Royce klarar av att göra vissa saker själv, men över tid så kommer det ändå bli svårare. Och alla tillverkande bolag, varför ska de vara bäst på datasimulering? Nej. Så det är kanske så att ett Rolls-Royce är extra duktiga på det och har någon liten division som gör det själva. Men över tid så kommer ändå de flesta bolag att vända sig mot den som är bäst på att göra bara simuleringsbiten. Så att det behöver inte vara dåligt då att Rolls-Royce kanske till och med bättre än Ansys på någon liten vertikal i att samla in data eller drifta det här. Men över tid så kommer nog ändå kraften kommer migrera mot de här databolagen.
Det blir en bra komplettering av liksom Rolls-Royce som har kanske det, vad ska man säga, tekniskt kunnande om själva motorerna, och så har du kompletterat det med de som är bäst på simuleringar. Eller
ja, och sen finns det 1000 andra kunder som inte är lika duktiga som Rolls-Royce som kan ändå dra ännu större nytta relativt sett av den här tekniken.
Intressant. Vi är redan inne på huvudämnet här, men vad betyder annars transformativ teknik för er när ni letar investeringar? Vad betyder det begreppet för er?
Vi lever i en väldigt händelserik tidsperiod. Det kommer otroligt mycket nya tekniker, och alla bolag man träffar pratar väldigt mycket om teknikutveckling. Men det vi märker nu är att de bolag som tar teknik på allvar, de kan ju faktiskt accelerera sin intjäning, sina marginaler, sin konkurrenskraft. Och det är väl det som är unikt, att försöka gräva de affärsmodeller där du faktiskt med teknik på något sätt kan skaffa en ganska permanent konkurrensfördel.
Ja.
Och det accelererar. Det är framförallt så är det svårt för de större bolagen att ställa om. Har en stor byråkrati, det är nästan omöjligt. Och det här lilla teamet som gör något spännande, eller kanske är i framkant, att de ska få tillräckligt med resurser och uppmärksamhet, det är inte alltid jättelätt. Nej. Så för oss, det är alltid en balansgång där, att ibland så har de spännande tekniker, men det resulterar inte i bra affärsmodell. Nej. För oss så handlar det alltid om affärsmodellen. Men vi börjar ju märka till exempel med simulering. Det är faktiskt ett otroligt brett tema i fonden.
Okay.
Ta allt från dataspel till de bolag vi pratar om precis här nu. Simulering genom ingenjörsbiten. Men även då inom hälsa så har vi flera simuleringsbolag. Så vi lever väl kanske lite en simuleringstidsålder. Simulering kommer bli väldigt viktigt. Och de bolag som lyckas, de borde väl kunna skapa värde för sina aktieägare.
Ja, rimligtvis. Ja.
Så det är alltid balans då?
Men mänskligheten har tagit de första stegen in i en alternativ verklighet. och vi är kanske bland de första att hänga med, jag vet inte.
Det kanske måste bli en Matrix 4 för att reda ut allting. Vad är det som sker egentligen?
Det ska ju bli det, har jag hört. Och nu har vi pratat rätt mycket om mjukvara, kanske med en ingenjörsprofil. Sen hade det här som ni kallar för dematerialiserad tillväxt. Så är det rätt?
Ja, men det är ett begrepp som jag har plockat upp och läst lite grann om. Och det är någonting som föder framtidstro och stor optimism kring en mer hållbar värld, där vi ändå kan växa vidare, vilket jag tror är nödvändigt, men vi kan göra det på ett mycket mer hållbart sätt. Och det sker ju redan. Färre atomer per producerad BNP. Senaste...
Du säger effektivitet helt enkelt.
Och om man bara tittar på USAs BNP de senaste 50 åren, så har det gått spikrakt uppåt höger, medan grejer de använder, sten, cement, stål, kol, har gått ner.
Det där är jätteintressant. Jag måste faktiskt dra en personlig anekdot här nu. Du nämnde USA. Jag satt med min äldsta son här om dagen, för han hade ju uppgift att se en uppsats med megastad. Och då skrev han om New York. Och det här är ju, det är 10 miljoner invånare plus 10 i storstadsregionen. Jag såg någon undersökning som demografiskt som tror att det ska växa med 50% fram till sekelskiftet. Deras borgmästare Bill de Blasio heter han, va? Som har då sagt att han har bland annat infört en någonting som han tror heter Greenhouse Plan. Där de största byggnaderna ska minska sina utsläpp med 40% de kommande 10 åren. Jag tror det berör 50 000 hus. Och då förstår man ju själv, om befolkningstillväxten ökar, inflyttningen ökar, men måste samtidigt få ner, liksom, göra det mer hållbart. Då krävs en helt ny teknik.
Och då krävs det kanske en hel del simulering.
Ja, och effektivitet, vi var inne på några bord. Men det är väl lite här ni menar då, att och det här är nödvändigt.
Det är helt i linje med liksom allmänna tesen kring dematerialiserad tillväxt.
Just det.
Back to the land, det funkar liksom inte. Det är inte hållbart, det ger mer utsläpp och mindre effektivt än att folk flyttar till megastäder trots allt. Det kanske är lite kontraintuitivt att man, ja, det är miljövänligt att bygga megastäder, men det finns starka argument för det.
Och kollar man då på portföljen och tänker dematerialiserad tillväxt,
ja,
så blir det egentligen två huvudteman. Det ena blir effektivisering.
Just det.
Många mjukvarubolag är ju duktiga på att effektivisera slutkundens affärsplan.
Mm.
Och det andra blir egentligen digital konsumtion. Köper en tröja i Fortnite, det kommer inte vara lika... Det är klart att du måste drifta en serverhalv.
Ja.
Men det kräver ändå mindre analog konsumtion. Och det gäller allt från videokonferenser till underhållning till att vi faktiskt köper fler och fler tjänster digitalt. Så har du ändå allt annat lika. Man kan alltid så kommer det ändå vara mindre analog konsumtion. Mm. Än om du ska köpa en helt analog tjänst.
Men du måste fortfarande anpassa dig till en ökad konsumtion.
Det måste du.
Ja.
Men det är ändå ett högre mjukvaruinnehåll och ett högre digitalt innehåll är ju ändå allt annat lika bättre för miljön.
Och vad tänker ni då kring innehav? Vi börjar med effektivisering. Har ni några bolag som är typiska för, som passar in på den bilden inom dematerialiserad tillväxt?
Det är ett så supertema så det går inte att peka ut några speciella. Men egentligen alla mjukvarubolagen handlar om att göra saker effektivare.
Ja.
Det är ändå grund och botten deras affärsmodell. Vare sig det är att sälja effektivare eller att göra någon analys effektivare eller spara tid och resurser.
Hittar ni bolag över hela världen? Är det koncentrerat till USA? Eller?
Nej, men vi har ju vårt grundfokus. Det är ju under Norden.
Ja.
Och det råkar vara vi har vunnit livets lotteri där. Råkar ju vara en väldigt bra region att investera i. Inte minst inom innovation. Men sen har vi ju ett fritt spelrum. Globalt upp till 30% av portföljen. Och det är inte så konstigt att vi hittar en hel del i USA eftersom det är ett innovativt land också.
Ja.
Det är en stor marknad, många, många duktiga företag. Så att det är en stor skatt att ösa ur det perspektivet.
Och det gäller även både såväl effektivisering som den här digitaliseringen du nämnde med serverhallar.
Inte minst de här innovativa bolagen så är det ändå det är dyrt att anställa folk i Sverige och Norge än vad det är
i Silicon Valley.
Ja, även i USA är det breda.
Ja.
Så det känns ju ändå som att många av de nordiska bolagen har det här med effektivisering väldigt högt upp på agendan.
Mm.
Man kan inte alltid slänga människor på problemen. Det är ändå väldigt tydligt när man träffar bolagen här. Och som sagt, det gäller också i Silicon Valley. Men det är ändå en tydlig trend bland nordiska bolag.
Tycker ni att Sverige, vi har pratat om det här många gånger förut, att vi har en väldigt bra hub, tech-hub. Det finns en väldigt bra liksom, grupp bolag som stöttar och hjälper varandra. Tycker ni att samhället är bra på att hjälpa de här bolagen? Jag menar, det är ju fortfarande så att de flesta bolagen, i varje fall mindre startupbolagen, de klagar ju på bostäder och ersättning. Det är inte helt enkelt att attrahera de bästa människorna till exempel.
Men klagomål kring bostäder och liknande. Det var någon på konferensen i London som sa en vacker fras. Constraint is a beautiful thing.
Okay.
Alltså, jag brukar prata om att norrländska jordgubbar är sötast och ishavstorsken smakar bäst fastast i köttet. Att en organism kan inte utvecklas utan motstånd. Och lite att kämpa sig upp från en hård miljö, det är nog bara bra under förutsättning att bolaget överlever. Och det är redan en grej. Vi har jättefina kluster här,
ja,
men de är relativt små och sköra. Så försvinner det bolag, nyckelbolag, så kan det bli ganska hårt slag för klustret här då.
Just det.
Det är därför vi engagerar oss och i frågor kring att... Få fler bolag att välja börsen, för det är en bra plattform där du kan behålla kontrollen och använda börsen som tillväxtplattform. Och även att, om inte hindras, i alla fall propagera starkt för att bolagen blir kvar.
Men ibland så kanske man, det är inte alltid vi politiskt är framkant i att förstå de nya behoven. Och det är ju väldigt annorlunda behov för de bolag som växte upp och drev svensk tillväxt på 1900-talet. Mot de som kanske kommer driva svensk tillväxt de kommande 100 åren. Så det är klart, ibland är det lite frustrerande. Men debatten är väl ibland lite för förenklad.
Ja.
Och de utmaningarna finns ju även i ett Silicon Valley eller ett Kina. Men kineserna är ju väldigt duktiga på att säga, nu ska vi göra det här i 15 år.
Och så gör man det.
Och så gör man det. Och satsar på AI eller vad det nu kan vara. Så där ibland så kanske man kunde komma lite längre fram, även politiskt.
Ni äger inte onoterade in. Ni har inga onoterade innehav, eller hur? Visst är det så?
Nej, det stämmer.
Är det någonting framöver, om ni tänker att TIN Fonder blir ett ännu större och ännu mer framgångsrikt fondbolag, att det skulle kunna vara ett sätt att ge stöd till nya bolag?
Men argumentet för är att vi har gjort det förut. Vi vet hur man gör, vad hantverket och trixen eller trixet är kring det administrativt och så vidare. Det är väl det som talar för att det skulle hända. Sen har vi dragit in klona lite grann första året i alla fall.
Ja. Men över tid så håller vi med om att det är ett viktigt instrument för att göra Norden och Sverige relevant. Så att i den mån så tycker vi att det är viktigt. Så i någon skepnad så ska vi göra i framtiden.
Ja.
Men det viktigaste är ändå att då måste man hitta en bra form för det.
Just det.
Och det är inte alltid jättelätt att hitta den balansen. För om man tittar på tillväxtfas, vi investerar ändå i publika bolag.
Mm.
Och är det ett fondbolag, vi kan inte sitta i styrelse. Så att om någonting går fel i ett bolag, då har inte vi samma verktygslåda som ett venture cap-bolag som skickar dit ett gäng ingenjörer och ska vända och vrida eller sparka folk eller vad det kan vara. Så att det är ändå viktigt att det hade varit jättekul om vi kan göra en skepnad eller annan. Kanske med framtida produkter,
ja.
Men det måste ändå vara otroligt genomtänkt.
Och jag misstänker att det krävs, som du är inne på också, att en helt annan typ av insats och en helt annan typ av resurs än att handla i publika bolag, aktier.
Ja, jag tror att man måste vara fler.
Ja, rimligtvis.
Och kanske ha andra kompetenser.
Mm.
Det finns mycket som talar för, men det finns också praktiska saker som i dagsläget i alla fall talar emot. Men det får väl sätta upp det på den långsiktiga ambitionslistan.
Ja, men det är bra att ha långsiktiga ambitioner också. Vi inledde med att prata lite grann om att ni hade ökat i hälsovård senaste månaden, eller hur? Hur stor del hälsovård utgör portföljen då?
Hälsa är väl lite mer än 30% nu.
Okay.
Och när vi startade fonden så var det nog strax under 25, kanske närmare 22.
Hur funkar det när man, är det så här medvetet val att nej, nu vill vi ha mer hälsovård, eller är det så att nej, men den här aktien vill vi ha och så blir det per automatik ett större innehav, eller hur?
Det är någonstans
vill ni ha en jämn fördelning i framtiden? Eller
det är någonstans mitt emellan. Det viktigaste är alltid affärsmodellen och inte vilken sektor det tillhör. Men vi har ju ändå våren, så har vi, när vi startade fonden så hade vi en lägre andel hälsa än vart historiskt. Och det var för att några bolag var lite för högt värderade.
Ja.
Så fick vi börja om från början och hitta nya goda bolag. Mm. Kanske lite mindre. Och där har ändå de flesta nya innehaven har varit just inom hälsa. Dels för att det är ett väldigt bra komplement till mjukvara. Mm. Så att det är väl någonstans mitt emellan utfall och medvetet val.
Att det blir väldigt hälsa. Situationsbaserat också. Men det är inte bara att det ska finnas en efterfrågan från oss, utan det ska också finnas ett utbud av lämpliga bolag. Och i ett antal fall så har de två matchat på ett bra sätt. Så att då, på det sättet har vi kunnat öka andelen.
Och en minst sagt transformativ teknik inom hälsovård just nu, det är ju det här med immunoterapier. Det vill säga en terapi precis något som utnyttjar kroppens eget immunförsvar för på så sätt hitta effektiva sätt att behandla olika sjukdomar. Ni kallar det för framtidens läkemedel. Varför det?
Immunoterapi är ju ett brett begrepp.
Ja, väldigt.
Och det finns många olika tekniker, allt från då genterapi till genmodifierad cellbehandling och så vidare.
Ja. Mm.
Och i dagsläget så är det lite drygt 1069 olika projekt i världen inom fas 1, 2 och 3 som är inom området genterapi och immunoterapi.
Mm.
Och för alla immunologiska sjukdomar så i grund och botten så handlar det om att göra en individanpassad medicin.
Ja.
Och för dig då, får du någon ovanlig sjukdom så plockar man ut kanske vissa immunoceller ur din kropp, skickar dem till ett labb, gör en modifiering och sen kommer du tillbaka en spruta som du kanske tar flera gånger, eller till och med i vissa fall så räcker med en spruta och du är av med din sjukdom för resten av livet.
Mm.
Så det är ett otroligt stort område. Om man då kollar på fas 1, fas 2, fas 3 så är det bara 94 projekt i fas 3.
Mm.
Men det är lite drygt 300 i fas 1 och 600 i fas 2. Så det är ju ett otroligt snabbt växande område. de bolag vi investerat i hittills är ju de som säljer underleverantörer till de här läkemedelsbolagen. Både i forskningsfas men även i produktionsfasen. Så det kommer ändå, följer du Sanofi eller Novartis eller Roche, så pratar jag alla om att det här kommer ändå vara där de investerar väldigt mycket de kommande 20-30 åren. Mm. Så att det kommer vara väldigt transformativt för hela sektorn, och det är fortfarande väldigt early days. Det finns ett tiotal läkemedel i dagsläget på marknaden.
Ja. Det är viktigt att poängtera också. Det här kommer ju som en naturlig följd av underliggande, möjliggörande teknikutveckling. Mm. CRISPR, du har liksom, vår kunskap om kroppens minsta beståndsdelar ökar mer eller mindre exponentiellt. Till det har du hjälp av ökad datakraft. Du har simuleringsmodeller. Mm. Jag kommer ihåg att jag laddade ner en sån här klient på datorn för många, många år sedan, som hjälpte till då den globala ansträngningen att titta på olika proteinstrukturer. För det är ju en viktig utmaning i just det här fältet. Men behovet av det har liksom försvunnit, för Moores lag har hunnit i kapp och det finns det superdatorer som gör det där mycket, mycket, mycket bättre. Så att det är en konvergens av olika tekniker från olika håll som möjliggör att det finns nu över 1000 projekt i en mycket bättre form av medicin.
Det där är ju jätteintressant, för med hela hälsovårdssektorn känns det som den är inne i. Det går så fruktansvärt snabbt nu. Jag vet att min fru var på en konferens i USA någonstans för något år sedan, och så var det liksom, jag kommer inte ihåg den konferensen, men då var det någon stor människa som stod på scen och berättade, så ställde en fråga till alla de hundratals åhörarna så här: ni som sitter här, som lever de kommande 10 åren, kommer alla bli över 100 år. För att tekniken går så snabbt nu. Så att vi kommer ju få en ökad livslängd, givetvis. Vi kommer liksom bota både ditt och datan. Men tillbaka till immunoterapi. Det här är ju superintressant. För precis som du säger, det här är ju över 1000 forskningsstudier. Och det är ju givetvis både en möjlighet och en risk. Hur fasiken ska vi hitta rätt bland alla de här resultaten? Ni ska berätta lite om vad ni har valt. Och sen känns det lite grann som att alla vill kalla sig immunoterapibolag. Fast ibland så slarvar man lite grann med begreppet. Det finns cellterapi och genterapi och massa olika grejer. Men hur tänker ni där när ni väljer ut bolag? Du var inne på det lite grann. Ni väljer de som är både någon form av underleverantör. Det är ju verkligen ett sätt att minimera risken som man kan göra i den här sektorn. Just är det så ni har tänkt? Istället för att gå direkt på forskningsbolaget?
Ja, men det finns inget som utesluter det ena eller det andra. Men hittills har vi valt att hackar och spadar till de här guldgrävarna. Sen ska man komma ihåg att det som talar för att man ska ge sig in i sådana här projekt ett och ett direkt är ju att det verkar som om success rate, eller vad man ska kalla det, att det blir fler projekt som faktiskt tar sig vidare från varje steg. Det kanske är därför det är så tjockt i fas 2 just nu då. Vilket är en betydligt dyrare affär att komma hela vägen in. Ja, så vidare. Så det är någonting som talar för. Men hittills, och det är ett genomgående tema i portföljen, att vi gillar spadar och hackor.
Och det är en intressant trend generellt, tycker jag, inom bioteknikforskning. Det är, liksom, vi har gått från den här golden age-eran början av 2000-talet och alla producera megaläkemedel som egentligen väldigt för mycket av välfärdssjukdomar, till att nu sker det faktiskt. Det bubblar inom centrala CNS-produkter, inte minst onkologi, där det är jättemycket som händer, och att även känns det som att myndigheterna börjar bli lite mer lyhörda för USA, att man är kanske lite prioriteras på ett helt annat sätt. Och framförallt de stora jag vet att Sanofi gjorde en jätteaffär igår, tror jag, inom onkologi var det, va? Så att det sker någonting. Man är inte bara ute efter de här liksom, nu ska vi ha liksom miljarddollarprodukter i allt vi producerar.
Det blir ju väldigt nischade produkter.
Ja.
Och det kommer säkert vara väldigt stokastiskt. De tre bolag vi har med exponering i dagsläget, det är väl väldigt olika bolag.
Mm.
Chemometec som gör cellräknare.
Ja.
Där de har lägre variansgrad, vilket är väldigt värdefullt i produktions- och forskningsfasen för immunoterapi. Sen har vi lilla Bold Diagnostic, där det här fortfarande är en väldigt liten andel.
Mm.
3% av omsättningen.
Just det.
Men de är ju specialister på olika typer av reagensvätskor. Det kan vara dels i forskning, men även att automatisera ett flöde där du ska producera läkemedlet. Och sen om man tar då Genovis, som är ett enzymbolag. Mm. De har ju en stor databas med olika typer av specialiserade enzymer. Och det kan vara för att klippa och klistra och ändra en genuppsättning. Och de är ju inne i en så intensiv period nu, så de vet ju inte ens alltid vad deras kunder vill ha produkterna till. Så det är ju egentligen tre väldigt spridda olika typer av bolag här.
Mm.
Men de behövs på ett eller annat ställe. Och det kommer nog dyka upp väldigt många fler sådana här enproduktsbolag.
Ja.
Som behövs i någon del av värdekedjan.
Och det är ju det som är intressant, att de behövs i någon del. Ja, oavsett vilket bolag som kommer med... Alltså de täcker ju på något sätt flera bolag. Om du
så, enproduktsbolag, ja. Men ja, de täcker då många kunder. Så att de har riskspridning på det sättet.
Det är liksom inte lika binärt för dem som det är för ett renodlat forskningsbolag på det här området. Där
absolut
kan
inte.
Gå in i väggen i fas 3 och se...
Och ta ett Genovis kan ju dessutom utvecklas från att framförallt ha levererat enzymer till tester av läkemedel till faktiskt utveckling av läkemedel och så småningom också tror vi inom produktion av läkemedel. Vilket då går man från mikrogram till kilon i termer av material som man producerar och levererar.
Jag tycker ju Boli är lite intressant, precis som du sa, det här är en väldigt liten del och det här de har ju funnits länge. Och anses för kanske inte ha samma teknikhöjd generellt för bolaget som Genovis och Chemotech. Dessutom har de väl en bruttomarginal kring 50% medan som andra ligger på 90% om jag läste rätt i kvartalsrapporten.
Ja, det är svårt att se vad Bull har för bruttomarginal på just de där
relevanta vätskorna. Ja, precis. Jag menar, det blir ju lätt att man tittar på det. Så, som du säger, det är 3%. Det här är ju liksom, lyckas de så kan du faktiskt skapa en enorm värdeförändring i ett sånt bolag.
Men det intressanta, ja det är självklart, men också det intressanta är då att om du tror på immunterapi, och där har vi ett fåtal innehav som vi lyckats leta upp, och det kommer säkert bli fler över tid, så inverterar du det och tänker, okej, men om allting blir individbaserat, vad behöver man då? Då behöver du ännu fler diagnostikbolag.
Absolut.
Och diagnostikbolag, det är ju den största andelen i vår medicinteknikportfölj i dagsläget. Men det kommer inte, i framtiden så måste du digitalisera hela flödet. Du måste kunna komma till en liten vårdcentral och göra ett test. Och på kort tid, om det är vare sig ett gentest eller vad det kan vara, så måste det gå fort och vara tillgängligt. Så att man kan få hög kvalitet och framförallt standardisera alla vårdflöden. Det är så framtidens sjukvård kommer se ut.
Mm.
Så att det finns ju direkta möjligheter men även indirekta möjligheter inom hela immunoterapiområdet.
Och därför misstänker jag att man har en fond som ni har som är en techfond inom flera olika områden. Att immunoterapi som trots allt är... Igen, det är över 1000 rapporter, det finns hur många bolag som helst, det kommer till nya, att då måste man nästan ha en liten korg, som det brukar heta, med olika typer av bolag med olika inriktning.
Ja, det är ett bra argument att ha 50 bolag och inte 25. Ja, utan,
precis.
Säg att det är 10-15 bolag istället för 3 inom vissa fält och bara ett undantagsfall så har man riktigt stora positioner. Det är då i företag där man ser en väldigt bred produktflora, bra marknadsandelar, låg finansiell risk och en väldigt solid utveckling. Och då kan man ju muskla upp ett sånt innehav om man får uttrycka sig så. Men generellt sett så om det finns faktorrisker i portföljen så har vi det här med simulering då.
Ja.
Från dataspel över inom BIM och läkemedel samt det här med hackar och spadar under leverantörsspåret. Det är väl två evigt gyllene band i portföljen.
Vad spännande det här var. Det här ska bli otroligt intressant att följa den här. Det kommer ju pågå länge givetvis, den här transformativa tekniken.
Framtiden är så ljus att du behöver svetsglasögon.
Just det, räcker inte med vanliga. Men var det som sjöng den låten? Kommer du ha det?
Jag har tappat bort den.
Ja, jag tror jag har den singeln. CD-skivan hemma. Vad heter den? Corey Hart.
Hur lyssnar du på den?
Corey Hart. Heter han inte det?
Har du någon CD-spelare också?
Nej, jag har faktiskt inte det. Men jag önskar jag hade. Men nu har jag någonting som heter Spotify. Ja. Funkar jättebra. Kan jag
dematerialiserad tillväxt. om du tog första sidan på en tidning. En konsumenttidning. 1990. Ja. Och så räknar du antalet prylar.
Ja.
Kanske var 18-19. Så inser du att du har 15 av dem i fickan. Koncentrerad i en lur.
Det är helt otroligt egentligen. På gott och ont kanske.
Jo. Ja. Men alltså för planeten.
Ja,
för gott.
Ja, det är absolut. Det måste det vara. Vad spännande. Det här vill jag gärna göra om. Och då hittar vi någon annan. Jag tycker om när vi liksom analyserar ett område lite grann. Sådär, så att man får lite djupare. Yes. Så att vi får hitta på något bra ämne nästa gång.
Jättegärna.
Vi har ju pratat hälsovård mycket. Men där kan man ju, vi skulle kunna prata immunoterapi en timme. Liksom, känner jag. Men det kanske inte passas just nu. Vad roligt, hur länge har vi hållit på? Ja, men vi har hållit på ungefär så länge vi sa, va? Stort tack båda för att ni kom hit. Jätteintressant. Lycka till inför 2020. Och jag ska också passa på, det är många som säger tacka för att ni är otroligt transparenta på er hemsida med innehav och sånt där. Det är många som säger det.
Ja, men det är tack så jättemycket. Det är en ambition.
Det gör livet väldigt mycket enklare för många. Hoppas ni får en fantastisk jul och ett härligt nytt år. Så ses vi på andra sidan.
Verkligen.
Sköt om er. Tack för att ni har varit här.
Tack
och tack för att ni har lyssnat.